Då tror jag att det är i ordning här så att vi kan sätta igång med nästa ämne som heter De döda och de levande i tiden och inför domen. Jag vill börja med den fråga som Olof Kolmodin ställer i salmen: Vart flyr jag för Gud och hans heliga lag? Den drabbar mig nära och fjärran. Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herran? Gud, vare mig syndare nådig. Så här upplever nog många tanken på domedagen, domens förfärliga dag. Och visst är den förfärlig för dem som inte har sett Jesus tidigare, utan ska möta honom som domare. Men det finns också en annan grupp människor som hälsar Jesus med glädje. Vi ska se i det här studiet hur Gud har ordnat det så att vi ska få vara med i den gruppen. Det finns två hopar av människor, både här i tiden och inför domen. Den allra tydligaste indelningen i två hopar inför domen har vi i Jesu berättelse om den yttersta domen i Matteus 25. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Två hopar, får och getter, onda och goda. Men redan här i tiden talas det om två hopar, Jesu lärjungar och de andra. Det finns olika begrepp som egentligen talar om samma sak. På ena sidan troende, levande kristna, rättfärdiga och på andra sidan icke-troende, andligt döda, orättfärdiga. Jesus säger i Johannes evangeliet, 5:e kapitlet: Det kommer en tid och den är redan här. När de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. De döda ska höra Guds sons röst, de som hör den ska få liv. Det här talar om tiden före domen. Den tiden är redan här. Strax efteråt talar Jesus om domens dag. Alla som ligger i gravarna. Jag har försökt göra en uppställning av de här två grupperna i tiden och inför domen med stöd av en rad bibelord. Och jag hade förberett och vi har också prövat om det skulle fungera att göra en animationsvisning av det här, men nu idag så tycks det vara lite jobbigt med att få det att fungera så vi får ta dem hela på en gång. Nu hoppas jag att ni då kan se de här bilderna som jag har. Och det första som vi då börjar med är två grupper i tiden som alltså lever här och nu. Vi har alla tillhört den orättfärdiga hopen av naturen och skulle gå förlorade om inte Gud hade ingripit. Vi är andligen döda i vår natur. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder, som det heter i Efesierbrevet 2. Aposteln Paulus beskriver den följande orättfärdigheten, olydnadens barn. Kötsliga begär, vredens barn. Orättfärdighet och ondska kännetecknar den andligt döda människan. Den som tror på Jesus har redan nu del i det eviga livet, som Jesus säger. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Det här är Johannes 5:24 och i 6:40 säger han: Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den andra raden, det som inte tror är under Guds vrede. För det heter Johannes 3, den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. De troende däremot är fria från död och dom. I Romarbrevet 1 heter det, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så kommer vi till den tredje raden. De som inte tror förnekar Jesus. Jesus säger, men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Och de förkastar honom, som Johannes skriver i 12 kapitlet. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. De troende däremot bekänner Jesus inför människor, och Jesus säger, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Hebreerbrevet varnar, vi går till rad 4. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar om honom. Hur mycket strängare straff tror ni inte att den förtjänar som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande. Det är Hebreerbrevet 10:29. Medan den andra sidan, de rättfärdiga, lever i syndernas förlåtelse, enligt Efesierbrevet 1. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Så kommer vi till den femte raden. De som förkastar Jesus och räknar med egna förtjänster är under lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden, så skriver Paulus i Galaterbrevet 5. Medan den troende lever i nådens rike, under nåden. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. Romarbrevet 6:14. Vi kommer till nästa rad, rad nummer 6. Den icke-troendes gudstjänstutövningar är självvalda gärningar, som det heter i Kolosserbrevet 2. Visserligen ser det ut som vishet med självvald fromhet, ödmjukhet och spekning av kroppen, men det har inget värde, utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. De troendes gärningar är beredda av Gud. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Efesierbrevet 2:10. Ett gammalt kristet talesätt säger, en kristen går i beredda gärningar. Så har vi rad nummer 9. De otroende skryter med egen rättfärdighet. Det är som farisén i templet. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt vad jag får in. Lukas 18. Däremot har den troende sin berömmelse i Jesus. I första Korintierbrevet läser vi första kapitlet. En kristen berömmer sig inte. Nej, vi läser alltså så här. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: den som vill berömma sig ska berömma sig av Herren. Så har vi det allra sista nere på den här bilden. Den som inte tror söker inte det himmelska utan det jordiska goda. De planerar sina liv och förverkligar sina planer utan att fråga efter Gud, som den rike kornbonden. Han säger: så här ska jag göra, tänkte han. Jag river ner mina lador och bygger större, och där samlar jag all min sed och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Den rike mannen, som ber om förbarmande i sina plågor, får höra Abraham svara: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. En kristen har sitt himmelska hopp och har detta hopp som sitt livsmål. I Kolosserbrevet 1 läser vi: om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi kan nu dra samman de här båda kolumnerna i en tabell som motsvarar den vi såg här, och det är inte så mycket annorlunda nu när vi inte har kört den linje för linje. Men här har vi de rättfärdiga, som vi också kan kalla de döda. Och vi har de rättfärdiga, de levande. De orättfärdiga är döda, de rättfärdiga lever. Så går vi vidare till domsögonblicket. Där finns också två grupper. Dem kallar vi också här de rättfärdiga och de rättfärdiga. De orättfärdiga, som inte har levt tillsammans med Jesus, möter honom som domaren. I Uppenbarelseboken 6 heter det: vi sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? De som tror på Jesus möter Jesus som frälsaren, så som han lovade rövaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset. Den andra raden talar om att de orättfärdiga blir förnekade av Jesus, därför att han inte känner dem. Den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekade inför Guds änglar. De kristna däremot, de rättfärdiga, bekänner Jesus, och Jesus lovar: jag säger dig, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Så här står det i Lukas 12. Den tredje raden talar om kläderna. De otroende kommer fram i sina egna fläckiga kläder, så som det heter i Jesu liknelse, Matteus 22. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Däremot är de troende klädda i Kristi rättfärdighet, enligt Galaterbrevet 3. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Den fjärde raden talar om livets bok. Det orättfärdigas namn finns inte i livets bok. Och så säger Uppenbarelseboken i det 20:e kapitlet: Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Däremot hade troende sina namn skrivna i livets bok, som det heter i Uppenbarelseboken 3:5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Så går vi till femte raden, där det talas om domen. De orättfärdiga döms på grund av sin otro. Enligt Johannes 16. Först Johannes 12. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Och Jesus säger i det 16 kapitlet. Och när anden kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Men den som tror ska inte dömas. För Jesus säger, jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Det är Johannes 5, 24. Och i Romarbrevet 8 ställer Paulus frågan, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Rad 6 talar om gärningarna. Eftersom de orättfärdigas gärningar är ofullkomliga, blir de inte räddade genom dem. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Säger Jesus i Matteus 25. De rättfärdigas gärningar vittnar om deras tro. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. De orättfärdiga klamrar sig fast vid hoppet om att deras goda gärningar ska bli belönade. Och därför svarar de när Jesus anklagar dem. Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse? Och hjälpte dig inte. De rättfärdiga däremot vet inte om sina gärningar. Och de svarar, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse? Och kom till dig. Så har vi det, den sista raden. De orättfärdiga blir evigt fördömda. Jesus ska säga, sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Men de rättfärdiga blir evigt välsignade. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom, ni min faders välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Så renodlar vi lite det här diagrammet och konstaterar samma sak som vi nu har gått igenom med paralleller hela vägen. De orättfärdiga möter Jesus som domare, medan de rättfärdiga möter Jesus som frälsaren. De orättfärdiga förnekar, men de blir förnekade av Jesus. De rättfärdiga känns igen av Jesus. Han känner dem som sina. Det har han gjort sedan världens begynnelse. De orättfärdiga har egna fläckiga kläder. De rättfärdiga är klädda i Jesu rättfärdighet. De orättfärdigas namn saknas i livets bok. De rättfärdiga har sina namn skrivna i livets bok från världens begynnelse. De orättfärdiga döms genom sin otro. De rättfärdiga ska inte dömas. De orättfärdiga har ofullkomliga gärningar. De håller inte. Medan de rättfärdigas gärningar vittnar om tron och de är gjorda i Guds bredda gärningar som han har gjort i Kristus. Därför är de fullkomliga. De orättfärdiga väntar beröm för sina gärningar. De kan inte förstå att deras gärningar inte ska hålla måttet. Men de rättfärdiga vet inte om sina gärningar. Därmed blir de orättfärdiga evigt fördömda. Och de rättfärdiga blir evigt saliga. Vi kan sammanfatta. Det finns två grupper av människor. Delningen ska bli synlig på domens dag. Men domen sker egentligen redan här i tiden. Redan här i tiden är det klart vad slutresultatet ska bli. En del människor är andligen döda och vid domen ska det uppenbaras att deras namn inte är skrivna i livets bok. En del andra lever och har sina namn skrivna i livets bok. Därför ska det inte dömas. Vilka människorna är i de här olika grupperna är ännu för dolt för oss. Och för den enskilde kan det ännu ändra. Tyvärr finns det också en risk att de som har namn om sig inför människor att vara kristna kan avfalla och stå som fördömda på domens dag. Det är många som på den dagen ska säga: Herre, Herre, har vi inte gjort goda gärningar? Har vi inte tjänat dig? Men ändå ska han säga: jag har inte känt er. Men det finns också tid att vända om, att söka Herren. Se att han är vår enda förhoppning att bestå inför domen. Må Herren ge oss nåd att se dig i tid och att leva nära Herren medan vi lever i nådens tid.